Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen ska du som lyssnar vara till den här podcasten. Varje tisdag berättar vi om saker och ting kring USAs val i år. Och idag ska vi fortsätta och diskutera faktiskt jämna och ojämna val kommer vi att prata om idag och nästa vecka. Men vem är det som pratar mest? Jo, det är våran stora tillgång. Klaus Stolpe, välkommen.
Ja, hej, tack för de vänliga orden.
Ja, du såg hur begränsande det var. Det var bara vår, i och för sig stora tillgång, men det var inte liksom hela världens expert den här gången.
Ja, nej, absolut.
På tal om Trump, vi ska prata om det. Du har några aktuella saker att säga, men en grej. Trumps byggnader, då vi har diskuterat det här med åtalen, han ska ju betala massa i New York där han har sina hus, massa fastigheter, och, eller stora fastigheter också. Det jag såg var de röstar i något av de där, om det är Trump Tower eller någon building som heter Trump någonting building, att de som bor där och har lägenheter, de har röstat majoriteten för att byta namn på huset, i alla fall så här för hans röstat eller något, att vi vill inte att vårt hus ska heta det längre. Hur ska man tolka det, tycker du?
Ja, det är ganska intressant, för jag menar i det skede som de där människorna har köpt de där lägenheterna, så har det väl varit så att det har varit ett marknadsföringsknep, ja. Att man får berätta att man det här bor i Trump Tower eller Trump Building eller Trump någonting. Och jag har faktiskt ett exempel på det där, för att det var en fastighetsmäklare som jag råkade komma i kontakt med. Det var i Florida för ett antal år sedan, som sa att de säljer mycket på det där namnet, just därför att det är som ganska så där, om huset bredvid skulle vara likadant och liksom med samma material och samma golvytor och köksinredningar och sånt, så skulle lägenheterna i huset bredvid var det här en billigare, helt enkelt.
Just för
att då, men att okay. Det här är så pass länge sen, så att då, det var ju före han gav sig in i politiken, ska jag väl säga. Så då var ju känd via det här The Apprentice och så vidare. Så att, och jag menar, den här mäklaren så talar inte illa om hon, eller tvärtom, så råkar jag veta att hon sympatiserar med politikern Trump. Just så att, okay. Därför att jag är Facebook-vän med henne.
Så. Ja, okej. Okay. Har du sådana Facebook-vän? Kan man anta då, nu är det då som sagt att varför de inte vill att det ska heta Trump Building är ju för att det har visat sig på andra håll att det drar ner på värdet, möjligtvis. Alltså.
Jag känner inte till det, men att någon orsak har de ju.
Jo, men det framgick där The Guardians artikel. Men jag menar precis. Ändå, det är ju inte det att Trump är en... kanske att han ens är i rättegångar och så som det här är fråga om i övrigt, utan det är väl antagligen mest beroende på att han fick en så stor böter i just New York, så att det liksom är någon affärsmässig nackdel. Det är inte att hans namn är nedsolkat i för sig, för han är ju populär. Så att jag vet inte, vad tror du om det?
Jag är helt fel person att börja spekulera det där, för att jag har bara sett de där rubrikerna talat om ingenting som jag brydde mig desto mer i. Jag såg det som en kuriositet ungefär.
Men säg så här då, du har en fin amerikansk bil och du skulle köpa en ny sån fin amerikansk bil som heter något med Trump. Skulle det påverka dig på något sätt?
Jag inte
det måste vara en väldigt fin bil.
Ja, jag kanske ska ta en Lincoln hellre.
Ja, du ser, precis, bra sagt. Men i alla fall, vi ska prata om aktuella händelser här. Det har ju varit den här rättegången vi pratade lite om förra veckan redan, nya grejer. Vad har vi att säga om det, film? Jo, du pratade om att han somnar, Trump. Fanns det någon film på det, eller?
Ja, grejen var att han hade ju nickat till där under den första dagen av det där rättegångsförhandlingarna kring Stormy Daniels. Men om det är någon som undrar varför det inte finns några tv-bilder från den där rättssalen, så det jag råkar säga att det är helt enkelt förbjudet att filma från en rättssal i just den delstaten, New York. Men Men däremot är ju fotografering tydligen tillåtet. Det är därför som vi har fått se bild, fotografier av det han dåsa till, men att det är inga sådana här rörliga bilder. Det här liksom detaljernas detalj, men att jag tänkte bara om det var någon annan än jag som har funderat på det där, så förklaringen är väldigt enkel.
Det där är ju typiskt i rättegångar att i Norden är det oftast att man inte heller får fotografera och sen då inte filma. Så.
Ja, precis.
Så det är. Men annars när det gäller veckan som har gått, det har ju varit spännande saker också med det här Ukraina och hela den som har suttit som en propp här i hur länge som helst nu debatterat att ge stöd till Ukraina och Israel.
Ja, det där kretsar kring då att den här talmannen i representanthuset Mike Johnson så är ju då, han har ju bytt fot där och börjar då stödja att man ska stödja Ukraina. Och det är ju jättemassa kritik då från det här egna lägret. Och det där kring Mike Johnson, så det där är faktiskt så intressant så att jag tror vi helt enkelt lämnar det där till ett separat avsnitt. För att finns det ju folk då som håller på och försöker kicka honom och jag menar inom hans egna läger. Och samma gäng så gjorde ju sig tidigare av den förra talmannen, den här Kevin McCarthy. Så att, vad heter det?
Det är din favorit som ligger i täten här.
Ja, Marjorie Taylor Greene, det händer alltid någonting henne. Men en annan grej som man ju också kan nämna är ju de här andra kandidaterna vid sidan av Trump och Biden, framförallt den här Robert Kennedy Jr.
Ja,
där kan man också snacka om länge för att han har ju ingen chans att vinna, men han kan ju få tillräckligt många röster i någon sån här vågmästardelstat så att det kan påverka vilken del av Biden eller Trump som tar hem spelet i någon enskild delstat, vilket i sin tur kan avgöra hela valet.
Alltså här har vi frågan om det där märkliga med ett annat parti, eller? Än de två.
Ja, alltså han är ju obunden. Han var ju demokrat från början. Men att nu är han ju då obunden. Och sedan så finns det ju dessutom ett par kandidater till som kan få någon enstaka procent. Men att där har vi också, likt det här med talmannen, så det är värt ett helt separat avsnitt helt enkelt. För att det är liksom intressant som fenomen.
Jo, verkligen spännande. Men man har ju tid också att ägna sig åt de här intressanta detaljfrågorna när det annars är lite halvstillestånd. I och med att kandidaterna är ju redan klara på de stora partierna. Och det har redan varit avgjort länge. Så är det. Ja,
vad mer? Jag tycker om text-tv så att jag kollar här i morse noterat att Biden har väckt lite uppmärksamhet. Man har sagt att hans morbror kanske blev uppäten av kannibaler under andra världskriget. För att han blev nedskjuten över Nya Guinea och de är förolämpade där på Papua Nya Guinea. Att till saken, jag vet ju inte vilket öde som har drabbat Joe Bidens morbror, men om man har en quiz så att vilken amerikansk president som har varit nära att bli uppäten av kannibaler, så det är ju George Bush den äldre, för han drabbades ju av samma sak, så att de i hans besättning så har ju uppenbarligen blivit, de som var på samma plan så har uppenbarligen blivit uppätna av kannibaler. Så det är ju alltså fullt möjligt att det har hänt.
Men en fråga som vi pratar om separat här, det är ju för att vi är delvis Finland. Och Finland är ju det lyckligaste landet i världen och gladast och allt möjligt. Kan vi i Sverige undra, va? Men så är det faktiskt i undersökningarna att det ligger bra till. Nå, Sverige ligger också bra till, men Finland ligger bättre till. Men USA, nej, inte bra. Inte happiest people alls, eller? Hur är det?
Nej, det är så för att jag... det är ju så att... Alltså, USA, så där väckte den viss uppmärksamhet för att man hade halkat ner från den här listan med de 20 lyckligaste länderna. Jag vet inte om de var på 21 eller 25 plats eller något sånt. Och det där väckte en del uppmärksamhet, för det är ju så att arbetslösheten har varit låg under alltså väldigt lång tid. Inflationen har stannat av, bruttonationalprodukten stiger och statistiken för grova våldsbrott sjunker. Och då kan man fråga sig att då borde man väl liksom stiga på den där listan. Men att det handlar tydligen om att speciellt ungdomar som ser ganska mörkt på sin framtid. Alltså att... Det är ju dels en del sådana konkret statistik som ligger bakom, men sen är det då ett urval av människor som får fylla i hur de upplever vissa saker. Mm. Ett bra exempel tyckte jag att hälften av den befolkningen säger att de har färre än 3 nära vänner. Nu vet jag ju inte hur man definierar en nära vän, Är Henrik Thorsson en nära vän till mig till exempel?
Ja, precis.
Ja, men precis, det är ju ett bra exempel. Men hyfsat nära förstås, men mer väsentligt här är väl inte hur man definierar det där, utan den här trenden, hur folk svarar. För att om vi går tillbaka till 1990, så var det bara en fjärdedel som sade sig ha färre än tre nära vänner. Alltså att, men nu är det då så att siffran över folk som inte har särskilt många vänner har fördubblats sedan dess. Mm. Och i och för sig, alla har ju inte behov av att ha nära vänner. Sociala behov varierar, men jag tycker att den här trenden är ju knappast helt ointressant i alla fall.
Men det är inte corona och sånt som spelar in här plötsligt?
Eller? Ja, men de hade ju corona i alla andra länder också.
Ja, just det.
Att jag menar, det kan ju då, det kan spela in, naturligtvis, men i alla fall att
någonting är det ju.
Och sedan så precis någonting, men vad? Och det är ju det som jag gärna vill veta. Men Tano, det är en sån här grej som skulle peka på motsatsen, att arbetslösheten har varit under 4% nu i 25 månader i rad.
Jo.
Och det här vet jag nu inte, det kanske inte säger så mycket om man inte börjar jämföra med något annat, men enligt, alltså det är tydligen så att man får gå tillbaka till 1960-talet för att hitta något liknande.
Aj, okej.
Och då är det ju rätt märkligt. Sen är det en annan grej, att köpkraften är ju väldigt dålig för de lägst betalda jobben. I USA så är det ju. Mm. Men att ta en annan grej, att mellan åren 22 och 23 så hade mordfallen sjunkit med 13%. Jag är ju ingen statistikexpert, långt ifrån, men alltså det är ju en enorm sänkning på ett år.
Jajamensan. Alltså,
det är ju en otrolig skillnad.
Mm.
Och sedan, om jag då tillåter mig att nämna en sak till, så man kan ju nog förundra sig hur Joe Biden och de andra inte liksom förmår övertyga amerikanerna om att det är inte så himla dåligt ställt där just nu. Så att, men att de har ju helt klart ett kommunikationsproblem.
Ja, verkligen. Nej, men det är både intressant och helt lite tokigt, tycker man. Men det är ju intressant, för kommunikation är ju aldrig lätt heller. Och vad är just vad du säger? Betyder det att man inte har vänner? Att det är det negativt, eller är det många människor som faktiskt trivs med det? Eller så? Jag menar, det är olika saker.
Ja, men att i regel så kan man väl nog säga att sånt som att man inte har några vänner, så det är ju i regel ett problem snarare än att det är någonting.
Ja, det är ofta, i mitt fall vet jag, men så nära vänner så har vi. Nära vänner.
Ja, precis. Ja. Men likadant, vi kan ta en annan grej som jag vet att det nämndes inte i det här sammanhanget, men att liksom tonårsgraviditeter så brukar ju liksom indikera ett socialt problem, därför att det blir ett sånt där fattigdomens kretslopp till exempel. Det betyder ju inte att alla tonårsfödslar eller alla tonåringar som får barn, att det skulle per definition innebära en katastrof. Att om man går ner på individnivå så får man lätt en annan det här verklighet, men att rent generellt så är det
det var tecken på någonting.
Exakt, det var det ordet jag sökte.
Men det här med vänner, att till exempel en sån sak som vem bjuder man på sin födelsedag när man fyller jämt eller någon sån, när man har stor fest, vilka kommer dit? Då är det väl nära vänner, eller vad säger du?
Ja, rimligtvis. Jag fyller för övrigt 60 över morgon, jag tänker inte bjuda någon.
Nej, osökt kom det fram när jag sa det här. Men, men önskar du dig något som presidentkännare, eller vad är det liksom man vill ha när man har nått en sån hög aktningsvärd ålder?
Fred på jorden.
Ja, men det är en fin sak.
Det är väl helt okej.
Men det är ju liksom vad leder till det. Men just nu är det en bra önskan just nu, men det också verkar vara en väldigt svår önskan.
Ja, det var det första jag kom på. Bara, men säg nog att liksom, jag själv och folk i min omgivning skulle liksom kunna ha hälsan i behåll och inte råka ut för en massa taskiga saker.
Men det då låter ju som du borde bo i Finland, för det är det bästa landet att bo i med en sån syn, och det gör du också, så att...
Det ena har väl gett det andra.
Vi ska eventuellt fira lite på vår poddpizzeria. Vi får se efter det här om vi gör det, bestämmer ja. Det. I annat fall så ska du väl fly undan, för det blir ju en publikstorm här säkert. Så. Eller
ja,
till hemlig ort.
Jag smitar iväg till hemlig ort helt enkelt.
Ja, det är bra.
Det är inte desto mer dramatiskt.
Nej, det är bra. Nej, men vi ska övergå till att prata om... det här var en jämn sak som du sa nu med din ålder. Men vi ska prata om både jämna och ojämna saker nu. Och vi börjar med de ojämna valen i historien. Det här är saker som Klaus kan. Han har forskat om det och vet allt om det. Ska bli spännande. Så jag har haft med i vår serie Mr. President lite av och till. Väldigt bra. Jag menar att du Klaus, du kan ju de här valen. Så vi har ju egentligen också under presidentserien är egentligen ett val, en valserie också om olika val och hur det har gått och så vidare. Och ett tema som du har föreslagit är ju att prata om de mest ojämna valen. För det är ju, ja, jag vet inte vilket som är liksom mer spännande, ojämnt eller jämnt. Men de mest ojämna valen har vi, vad har det för valör? Liksom, ojämna och jämna val.
Ja, det är ju klart att för mig så jämna val så är ju mycket mer sådär nervkittlande och sådär, men att det kan ju också vara intressant att se på de där mest ojämna presidentvalen genom tiderna, för att det är ju också ett sätt att bekanta sig med historien ur ett sådant här valperspektiv för variationens skull om inte annat.
Ja, just det. Så att jämna val kan vara spännande därför då när de är, så att säga. Då blir det väldigt nervkittlande. Medan ojämna val kan vittna om någon speciell historisk dramatik eller förutsättning som också är spännande sen efteråt egentligen. Kan man säga så?
Ja, precis. Ja, eller brist på dramatik till och med. Så att,
ja, det är klart.
Men att de fyller sin funktion i ett led i att beskriva historien, det här också.
Men allmänt då, finns det fler jämna val överlag eller finns det fler ojämna val överlag, skulle du säga?
Ja, det beror ju på vad du har gränsen för vad som är jämnt och ojämnt, men spontant, jag förstår frågan, jag skulle säga att det finns fler, mer att ösa från om man vill ta de här spännande och dramatiska valen, men att redan om man tar liksom, jag vet inte, det är nu typ 60 val eller någonting sånt som har varit genom åren. Alltså enklast, om man ska systematisera det så kan man ju helt enkelt ta utgående från hur stor andel av elektorsröstarna som vinnaren har haft. För det är ju
ja,
det
just det
handlar om.
Det är det som är måttet då?
Det är ju det som är måttet, men det kan också vara lite missvisande, för om jag nu tar två val då som intryms med bland de här allra mest ojämna, så har vi då Theodore Roosevelt vinnare 1904, så han är ju väldigt överlägsen. Att han har väl nästan 20% enheter mer än tvåan. Men hans parti, republikanerna, så är ganska svaga i södern. Så att det betyder att han sopar ju inte rent med avseende på elektorsröstar direkt. Men igen så kan vi jämföra det med Franklin Pierce, som jag ju då tycker att är den sämsta presidenten i USA.
Ja, just det.
Så han blev då alltså vald 1852. Han var inte alls lika överlägsen, men han vann i de flesta delstater, så han fick nästan alla elektors, eller en väldigt stor del av elektorsrösterna, att det var väl 85% eller någonting sånt, så att det beror lite på vad man tittar på också, men att eftersom det är elektorsrösterna som avgör, så är det kanske det vi ska se på helt enkelt.
Men under valomgången sen, och det får vi ju vara med om senare i år då, men när man sitter där och tittar på valet, då är det förstås intressant att vem som just i det fallet har flest, det är en del i alla fall intressant att vem har flest röster, men sen i slutändan är elektorsrösterna det som är intressant, så att säga.
Jo, det är ju det som det handlar om, för att fråga Hillary Clinton eller Al Gore, de liksom...
Ja.
Ja, de vet.
Ja. Vad mer finns det att säga historiskt om de här?
Om vi då ser på de två till synes mest ojämna valen, så har vi de två första valen då George Washington blir vald först 1789 och sen 1792, och då låter det ju som om man skulle ha val vart tredje år där, men så är det inte riktigt, för att det där första valet så är ju i början av 1789, ett år som jag är mest känt för franska revolutionen. Men att då är det ju så att tittar vi på ett valresultat så då verkar ju George Washington vara fullständigt överlägsen, för han har 100% av rösterna. Men då är det ju det att på den tiden så hade elektorerna två röstsedlar var.
Ja, just
det. Och det här var ju då för att kunna styra vem som skulle bli vicepresident, för att kandidaterna hade ju ingen egen vicepresidentkandidat på den tiden. Så att det var helt enkelt så att ettan blev president och tvåan vicepresident, och det är ju inte sådär riktigt fiffigt, eftersom det kan ju vara två stycken som ogillar varandra väldigt mycket, vilket man såg sen då Washingtons tid var över, då Adams och Jefferson blev president och vicepresident åt varandra och tidvis inte ens prata med varandra. Men och då var det ju så att George Washington var ju den här självskrivna ledaren som alla såg upp till, så att han kanske skulle ha fått 100% av rösterna i alla fall, men det kan vi ju inte liksom veta.
Men hur gick det då till i hans fall? Hur röstade man, menar du då?
Ja, de hade två, de här elektorerna som blev utsedda på delstatsnivå, så hade två röstsedlar var, och alla gav en röst till George Washington, och sedan så gav man den andra rösten åt någon annan.
Ja, så alla gav inte den andra rösten till, vem var det som var vice då?
Jefferson. Ja, det blev John Adams
som blev
vicepresident i där båda.
Men han kanske inte fick alla.
Nej, absolut. Långt ifrån. Och sedan så kan man ju också, någon kanske fråga sig att hur många procent av liksom människorna röstar på George Washington, tyckte att han var lik, men att det kan vi inte veta, därför att man frågar inte folket på den tiden, utan det var delstatsförsamlingarna som utsåg de här elektorerna helt enkelt, så att vi kan som inte säga att George Washington fick 60% av rösterna ut bland vanligt folk, eller 75% eller sånt, för att det blev ju inte prövat helt enkelt. Det var inget val. Man utsåg det bland den här politiska eliten i respektive delstat helt enkelt.
Men alltså Washington hade ju ingen motståndare helt enkelt heller, så att det var,
eller? Nej, i praktiken
fanns
inte.
Det någon? Nej,
utan nu verkar det så att det var klart fall, så var det ju redan då man hade skrivit konstitutionen. Det är ju väldigt vaga formuleringar kring vad presidenten ska göra, och en orsak så var då att de var ganska fed up vid det laget, för de har suttit och grälat ganska länge om liksom kongressen och högsta domstolen och sånt, och sedan var det ändå så att man verkar som att de skulle ha utgått från att det blir ändå George Washington som är den här första presidenten, och då får han liksom utforma praxis helt enkelt, så att man bemödar inte sig så mycket om just presidenten vet. Det ser man om man kollar i amerikanska konstitutionen, så är det ganska lite skrivet om presidentens roll.
Ja, men alltså så det första var det, eller liksom, eller första omgången, så är det ingen spänning helt enkelt.
Nej, det
är klart från början. Och sen direkt när det inte är folkets röst, utan mer ett val, eller det man utser, då blir ju spänningen också mindre på ett vis där. I och för sig, det kan vara intressant att se vem kommer de att utse, men just att man har inte det här gallup och tolka folkets röst ju, för
Nej.
Men hade elektorerna i vicepresidentvalet då ett fritt val där?
Ja.
Okej. Okay. Så där var lite spänning då eventuellt, som inte vi vet så mycket om. Men det...
Nej, man vet ju inte. Det är ju så dålig dokumentation kring det där. Så att man vet kanske inte riktigt hur mycket liksom snack det var i bakgrunden kring de där grejerna. Eller ens att hade Washington någon åsikt om vem man ville ha som vicepresident, eller vad han utåt sett, så hade han ju ingen liksom uttalad favorit. Men jag menar, han kan ju ha, om någon frågar så kanske han sa att någon menar att jag föredrar den och den. Det vet jag.
Men det är väldigt intressant att den här nya demokratin, alltså är egentligen inte ett riktigt val. Men man var ju väldigt beroende av stabilitet här, och vi har pratat om det i vår serie om presidenter, att Washington var ju den naturliga ledaren eftersom han hade lett trupperna. Men hur är det andra gången, säger du då? Är det likadant då när han väljs andra gången, eller?
Ja, då får han ju också 100% av... Alltså alla ger den ena rösten åt honom.
Ja, just det.
För han har ju inte klantat sig speciellt mycket då, eller han är ändå den här givna landsfadern, så att det är inte sådär spännande vem som ska bli vald den gången heller helt enkelt.
Men i det skedet vet man ännu inte, kommer han bara att vara en gång till? För det är först när han är en andra gången som han bestämmer sig för att göra det här förebilden, att nu slutade jag efter.
Han började ju vara rätt gammal vid det där, där laget också, ska vi komma ihåg. Så att han var nöjd att pensionera sig, för att det sägs ju också att det var ganska motvilligt som han blev president överhuvudtaget, att han gärna skulle dra sig tillbaka till sin farm och så vidare. Men att det kan ju vara en imagegrej det också, sånt vet man ju aldrig hur pass sanningsenligt det är sist och slutligen.
Mm. Ja, just det. Ja, men väldigt spännande. Men sen då, när kommer nästa ojämna val helt enkelt? Vad har vi då i kikan?
Ja, det som då, om Washington har en dubbelseger här, så då har vi James Monroe, som ju är en okänd president. Så han har blivit vald 1816 och sen blir han vald på nytt 1820 och får alla elektorsröster utom en. Så han har ju då 99,6% av elektorsrösterna. Men där handlar det ju då om en sån sak att det finns bara ett parti. Det här första tvåpartisystemet som hade, så att säga, utformat, så hade dött ut, så att det fanns bara ett parti, så att kampen eller spänningen ligger ju i nomineringen inom det partiet. Sen är resten en formsak bara. Mm. Man kallar det för the era of good feelings, det vill säga att därför att det fanns inte det partikäbble, men problemet är ju bara att om det bara finns ett parti, så uppstår det fraktioner inom detta parti helt enkelt. Så att under ytan så var det kanske inte så mycket good feelings överlag. Men det är ju lite intressant att i en sån här statistik eller en sån här rangordning så kommer en rätt okänd president som trea. Men att det har alltså sin givna förklaring. Det handlar inte om att han nu ska vara den här enormt stora landsfadern eller något sånt. Och han är ju mest känd för den här Monroe-doktrinen, därför att han har formulerat det här att europeiska stormakter inte ska ha någonting i vare sig Nord- eller Sydamerika att göra, men att det var ju ingenting som praktiserades under hans tid som president.
Nej, det var långt sedan. Ska vi bara upprepa också vilka partier det är som ett går i graven och ett fortsätter då? För det var ju helt andra beteckningar då.
Alltså de som hade gått i graven så var federalisterna. Det var de som eftersträvade en lite sådär starkare statsmakt. Och sedan det här andra partier som det kan bli lite förbryllande, för de beskrivs som demokratrepublikaner i det här historielitteraturen. Men egentligen så kallades de kallade sig själva för republikaner. Men att lite sådär föraktfullt så kallade kritiker de för demokrater, för att de hörde för mycket på liksom vanligt folk. Men att även om de, och nu blir det riktigt rörigt, för att även om de själva kallar sig för republikaner, så det är ju inte det partiet som republikanerna har sina rötter, utan det är ju de facto demokraterna som uppstår, då blir det en splittring inom den där gruppen några år senare.
Men de här som då kallar sig republikaner eller demokrater, republikaner, de har alltså fokus på delstaternas eget styre, eller hur?
Ja, precis. Och det är federalisterna som var mera för ett centralstyre helt enkelt.
Ja, för en känd federalist är ju Hamilton, som inte kunde bli president för han var inte född i USA. Men han är ju väldigt känd, och vi har pratat om honom mycket också, fast han aldrig blev president. Han var, vad heter det, treasurer var han ju.
Ja, finansminister kan
finansminister.
Vi kalla det. Nej, det är helt klart alltså att om man gör en rangordning på eller en lista på intressanta politiker som aldrig blev president, så han är ju ett typexempel, men att i det fallet så han var ju inte valbar helt enkelt, för han var inte född där. Man måste vara född i USA eller född i kolonierna.
Ja, precis. Men då har vi så att säga Washington 1 av 2 och sen Monroe 3. Vad kommer sen?
Ja, då har vi ju min egen lilla favorit här, Franklin Delano Roosevelt, för han...
Oj, så långt fram.
Okay. Han får 98% av elektorsröstarna 1936. Det är ju då han blir omvald. Han har ju blivit vald 1932, blir omvald 36, och då, han är ju då den enda som har blivit vald mer än två gånger, för att då hopas ju krigsmolnen, så att även om USA inte är indraget i andra världskriget ännu, då det är val 1940, så ställer han ju upp, då blir val på nytt och på nytt för, igen en gång 44, men då dör han ju kort efter. Men då han tillträdde så var ju den här ekonomiska depressionen så hade ju frätt sig väldigt djupt. Det var massor av människor som var arbetslösa. Och man fick bort en hel del av arbetslösheten via hans så kallade New Deal-projekt. Så att han var ju överlägsen alla fyra gångerna. Men just det här valet 1936 så vinner han i alla delstater utom uppe i nordost i Maine och Vermont.
Aha, okej. Okay. Men det är ju ett bevis på att han har gjort ett bra jobb, måste man säga. Den riktigt fint bevis på det.
Ja. Och dessutom att det där stödet var geografiskt utspritt också. Att det var inte så att han var väldigt omtyckt i tre fjärdedelar av delstaterna och avskydd i den sista fjärdedelen. Utan han var ganska klar. Etta, nu betyder det ju inte att han hade typ 80-90% av rösterna i valet, men väl 61%. Och det kanske inte låter så mycket, men att det är väldigt få amerikanska presidenter som har fått liksom 60% eller mera i de här valen. Washington kanske skulle ha fått det, men att det kan vi ju inte veta. Men att sen man nu börjar rösta bland folket, vilket ju skedde anmärkningsvärt snabbt, ska väl tilläggas, men att Roosevelt 61% så räckte till 98% av elektorsröstarna, eftersom han var den starkare kandidaten i överallt i landet, helt enkelt.
Så att ett ojämnt val kan karakteriseras av en president som då har någonstans var upp till 60% och sen ner till 55 kanske? Eller?
Ja, precis. Alltså att de här som nu får en 80-90% av elektorsrösterna, som de har ju i regel nog 55% och mera, kan vi väl uttrycka det enkelt. Man kan ju få mängder av elektorsröster även om man inte är överlägsen ute bland folket, men att då ska man ju nå marginalerna på sin sida ifall man vinner knappt i alla delstater. Alltså, och så enkelt brukar det nu inte vara, helt enkelt.
Men i de fall vi har pratat om där en president kan vinna trots att den har färre röster, då är det ändå i jämna val det händer. För att det kan inte hända i såna här
ojämna val. Nej, utan då är det nog väldigt, väldigt jämnt.
Ja, just det. Men ja, intressant, Roosevelt och de omgångar han sen då vinner, han är inte lika dominerande som det här 36, menar du då?
Alltså? Nej, så att han ryms inte med på en 10 i topplista, men att ganska nog sådär näst intill, för att han är nog faktiskt rätt överlägsen alla fyra gångerna, ärligt talat.
Just det. Ja, det här var lite ett smakprov, kan man säga, på ojämna val. Och nu ska vi faktiskt avsluta dagens avsnitt, men nästa vecka får du höra mer om ojämna val. Ganska spännande saker faktiskt. Tack vare Klaus, din forskning och din passion för USA och valerna. Men vi ska avsluta det här avsnittet som vi brukar och berätta om vår andra serie, nämligen Mr. President. Det är en serie om USAs alla presidenter, ganska mycket anekdoter också. Och vi har kommit fram till presidenten Andrew Johnson faktiskt, som levde från 1808 till 1875. Och han var president efter Lincoln, 1865 då Lincoln dog, och sen till 1869 då. Och det här var ju inte en helt lyckad president att bli som vicepresident i Lincoln sen då, ta över, eller hur, Klaus? Vad ska man säga om honom?
Nej, det var ju en väldigt speciell figur. Han köpte ju Alaska av ryssarna, och det var ju gnäll om det också. Men att det var ju främst det mest lyckade han hade gjort. Men han var ju liksom på fel man på fel plats vid fel tidpunkt. För han var ju då demokrat och så vit överhöghet som någonting naturligt. Och han var från sydstaterna, men han var då den enda senatorn från sydstaterna, från Tennessee, som förblev unionen trogen då inbördeskriget bröt ut. Och Lincoln skulle välja sommar 1864, så bytte han ut sin vicepresident Hannibal Hamlin till den här Johnson, för han ville markera en nationell enighet och visa att det är nog okej med sydstaterna också, bara de liksom inte vill lämna unionen. Men då, jag menar, det var ju aldrig tänkt att han skulle bli vicepresident, men det blev han ju tämligen omgående. Men redan hans värderingar så var ju inte av denna världen, så det var ju bråk hela tiden. Så han var ju den första som blev ställd inför riksrätt också. och med hot om avgång, och han klarade sig med en röstmarginal. Han var i blåsväder hela tiden, så att det var ett väldigt olyckligt presidentskap helt enkelt.
Men var det så att Lincoln, som vanligt då, en duktig diplomat och politiker, väljer in honom i ett skede när kriget redan är över, eller när man ser att Nord vinner, eller hur var det där?
Ja, det var ju så att valet var ju då i november 1864, och då började krigslyckan ha vänt så pass, så att där under sommaren 1864, alltså några månader före valet, så såg man ju nog redan vartåt det lutade. Så att Lincoln tänkte väl på liksom tiden efter kriget då redan.
Jo, men det är ju, jag tycker det är fascinerande, för det är så smart att ta in de som hamnar på andra sidan då, på ett sätt smart. Jag menar, han hade ju också den här devisen, Lincoln, att oha, är han min fiende, men då måste jag lära känna honom bättre, eller tycker han inte om mig, då måste jag lära känna honom bättre. Alltså den här öppenheten mot motståndaren, så att säga.
Ja, no, det kan man ju säga, att det var en markering att försöka sig till en öppenhet och flirt, men att det var kanske inte så lyckat.
Nej, kalkyleringen brast ju, eftersom Lincoln tänkte inte på att han kanske själv då faller bort och Johnson blir president de facto.
Nej, precis.
Så att han var en ganska tragisk person, och vi har ju sett såna här dåliga presidenter också före Lincoln, men det här var en till, så att säga, eller hur?
Ja.
Och nästa vecka fortsätter vi med ojämna val. Ytterligare några exempel som kan vara ganska intressant att höra. Tack för idag, Klaus.
Tackar.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.